Guds frid. Ser ni att solen håller på att bryta fram? Vi tror det. Absolut. Så småningom i alla fall. Herre, nu ber vi om nåd och välsignelse över fortsättningen också. I Jesu namn. Amen. Folket stod där och såg på. Så hörde vi läsas i det här kapitlet i Lukas evangeliet. Folket stod där och såg på. Jag har funderat på vad deras ansikten återspeglade. De som stod där. Ni vet att ansikten säger väldigt mycket. Ansiktsuttryck och blickar. Vad var det som deras ansikten återspeglade? Det var folkmassan. Lite kan vi få förstå det när man läser hela texten så som David gjorde. Människor som är upprörda, förbittrade, människor som ropar. De stod ju där också, de som hade ropat till Pilatus: korsfäst honom. Det stod ju faktiskt att det var så de ropade. Han förtjänar döden. Jag vill bara ge honom en läxa, säger Pilatus. Men folket ropade: korsfäst, korsfäst honom. Där finns Jerusalems döttrar, vilka de nu är, som gråter. Deras ansikten återspeglar nog en stor förskräckelse, en del av dem. Jag är ganska säker på att det fanns triumf i blicken hos en del. Det var alltså inte mer. Vi hade rätt. En som står där, hon vet. Hon måste ha funderat ända sedan den där märkvärdiga dagen då den gamle mannen bär fram den där profetian över henne, när hon bär fram det lilla barnet i Jerusalems tempel. Genom din själ ska ett svärd gå. Maria, hon har säkert funderat under åren, vad menades med den profetian? Hon hade ju varit med om tillfällen tidigare när det hade kunnat kännas som ett svärd i själen. Den där gången när hon söker honom och försöker ta hem honom därför att ryktet sa att han var från sina sinnen. Hon tar de övriga barnen med sig och går och försöker hämta hem honom. Men Jesus vill nu inte följa henne så som han hade gjort förut när hon hade sökt och funnit honom. Säkert hade det funnits perioder då det tidigare hade känts som att ett svärd hade gått genom hennes själ. Men nu ser vi i hennes ansikte att hon nu vet vad det var Simon talade om. Men förstod hon? Och förstod de andra vad som egentligen skedde? Säkert inte. Det de ser när de står där och tittar på honom och skådar på honom, det är en marterad människa vars hela händelseförloppet visar ju att det är en människa som är förkastad, förbannad av Gud själv. Det är vad de ser. Hans vänner som står där på håll förstår att de hade valt fel. För korset, det var förbannelsens symbol, och förbannad är den som är upphängd på trä. Så står det till och med i Guds egen lag. Alltså, det måste ha varit en alldeles förskräcklig dag. Och så hör de honom uttala ord. Han talar ju vid 7 tillfällen där han hänger på korset, och evangelierna återger dem, och jag tror att det är allt han sa. Och de hör honom också ropa med ord som han lånar ifrån deras egen historia, när han säger: varför har du övergivit mig, Gud? Deras ansikten återspeglar den kunskapen. Han är inte den som han sa sig vara, eller de trodde honom vara. Och nu bekräftar hans rop och hans fråga att han inser att han är övergiven av Gud. För Gud brukar inte överge det sina. Gud brukar inte överge det sina. För övrigt kan man ju tänka och fundera ett tag på honom som hänger där, som frågar. Det hade han ju gjort alldeles innan i Getsemane också, när han frågade om inte kalken kunde gå ifrån honom. Men ske inte min vilja utan din. Ibland kan man ju höra människor som säger så här att man ska inte fråga så mycket. Man ska inte ifrågasätta så väldigt mycket. Och den som då tuktas av Herren, den som genomgår livet och möter prövningarna, är det så lämpligt att ställa frågor? Är inte det en slags brist på tro och vördnad och respekt för honom som är livets Herre och som sänder både det som är gott och det som är mindre gott? Är det inte mera gudfruktigt att bara böja sig undergivet och inte fråga? Hörrni, det är obarmhärtigt att säga så till en människa som lider. Varför frågar du? Varför säger du? Varför? Vi har faktiskt ett gott exempel, tycker jag. Vi som ställer frågor till livets Herre och till livet själv. Vi har ett gott exempel på och från honom som hänger mellan himmel och jord. Inte minst idag. Han frågade varför. Han gjorde det. Så du som har mött det ena och det andra i livet, du ska inte se det att du ställer frågan, att du är borta från Gud och borta från nåden. Fortsätt att ställa frågan. Gör det. Det är inte alls så att Gud tycker illa vara. Vi vet att bakom den tystnad som himlen utsätter honom för, så rörde det sig högre tankar, högre vägar, mycket annorlunda än vad man ens kunde ana. Bortom tystnaden så rörde sig Guds tankar. Vi vet att det är det, och den tredje dagen visar ju det, när uppståndelsen blir en verklighet. De måste ha funderat ändå. Det var ju inte så länge sedan han hade sagt till lärjungarna: se, den tid kommer då ni ska bli skingrade åt alla håll, var och en åt sitt håll, och lämna mig alena. Det hade han fått vara med om. Och så säger han: dock, jag är inte alena. Så hade han ju sagt till dem: jag är inte alena, för fadern är med mig. Var inte fadern med honom den här dagen? Ja, de som står och skådar honom förstår inte och ser inte helheten. Och jag sa förut att det inte är lik Gud att överge någon. Han hörde ju till det folk som hade sjungit generation efter generation: Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden väl beprövad. Alltså, han kunde de där sångerna, och han visste att det gick att lita på Gud. Det var ju den tryggheten som hade gjort hans folk till erövrare och övervinnare i alla slags livssituationer. Det var ju därför som Daniel gick ner i lejongropen, därför att han litade på Gud. Och så sänder Gud en ängel som tillsluter lejonets skap. Att Gud kunde bevara, det var det som gjorde att de tre unga männen gick ner i den brinnande ugnen. Och så vandrar en som ser ut som en gudason vid deras sida. Och när hans folk under generation efter generation vandrade genom de trånga passen, då brukar de sjunga: om jag och vandrar i dödsskuggans dal, så fruktar jag inte ont, ty du är med mig, din käpp och stav det tröstar mig. Nu står de och ser att han inte upplever det som sångerna hade handlat om och som det hela folkets vittnesbörd bar syn för sägen, att Gud inte övergav. Gud var nära. Nu var fadern inte där. Varför? Varför detta? Ja, om det ställs frågan varför detta måste ske, så är det så att vi idag har det som de inte hade. Vi har facit i handen. Vi har det i Guds eget ord, där inte bara frågorna finns varför, utan det finns också ett därför. Därför genomgick han allt detta, för att vi skulle bli befriade. Halleluja. Han gick ner i det djupaste djup för att vi skulle veta att han har varit där före oss. Vi som ställer frågorna, vi som undrar och funderar på när och hur ska undret ske, befrielsen inträffa? När ska han komma på himmelens skyar och återupprätta det paradis som vi lämnade en gång i urtiden? När ska det ske? Och vi frågar, varför sker det inte? Men det finns ett svar. Ska vi titta på i första Petrusbrevet? Där står det så här i det tredje kapitlet: Kristus själv dog ju för era synder en gång för alla. Rättfärdig dog han för er orättfärdiga, för att leda er till Gud. Är inte det bra? Varför? Jo, därför att han skulle leda oss till Gud. Det här är svårt för en hel värld som vill göra rätt för sig, som vill veta vad det är för väg man har att gå för att komma till Gud. Och så sägs det gång på gång i hela evangeliet att det är den som tror på honom som gick till Golgata som gör att jag kommer till Gud. Det är bara därför att han gjorde det, inte för att jag lyckas uppfylla det ena kravet efter det andra och leva riktigt, riktigt rätt så som alla regler säger. Det är inte därför som vi kommer till Gud, utan vi kommer till Gud. Vad då för? Jo, därför att han rättfärdig dog för oss. Är inte det bra? Alltså, vi kan ju ha våra frågor, vi kan ha våra funderingar och vi kan känna oss alldeles ofärdiga och vi vet inte riktigt hur det ska gå när vi tänker på vår egen karaktär, vår egen moral, och vi ser på den väg som vi har gått och funderat, hur ska det gå att jag kommer till Gud och lever med honom? Då får jag komma ihåg att därför att han gick denna väg så kan jag få gemenskap med Gud. Vi hörde ju läsas att förlåten rämnade uppifrån och ända ner. Förlåten, draperiet som i alla tider hade dolt det allra heligaste, som var symbolen på gudomlig närvaro. Gud var där. Ingen dödlig kunde gå dit in utom överste prästen, och han måste göra det på ett alldeles speciellt sätt och bara en gång om året. Och var det så att den stackaren hade någon synd i sitt liv, så skulle han dö på fläcken. Så var det. Och hur skulle man då få ut en döde? Jo, ni som har läst uppmärksamt vet att man knöt ett snöre omkring en av hans fötter för att man skulle kunna dra ut honom, om det var så att den överste prästen hade haft en hemlig synd i sitt liv. För ingen kunde ju gå in och hämta ut den som var slagen. Och så den här dagen, när han uppger andan, så rämnar förlåten. Och ni vet att det står att förlåten är vävd i ett enda stycke. Den är tjock som en knuten mans näve. Och i mitten på det stora draperiet så är det avbildat keruben med det ljungande svärdet. Kommer ni ihåg keruben med det ljungande svärdet som Gud satte vid ingången till paradiset för att ingen mer skulle kunna komma åt livets träd? Jag tänker mig att det är keruben som rämnar och så är vägen alldeles öppen. Alla kunde se rakt in i det allra heligaste och leva. Halleluja. Det kallas för nåd. Alltså inte förtjänst. Inte för att jag gjort mig förtjänt av det, utan bara nåd. I en kyrka i Uppsala så ligger en gammal gravhäll från 1700-talet. Och så står det så här: här vilar 10 karoliner vars enda rikedom är Guds nåd. Guds nåd. För att leda oss till Gud. Därför minns vi korset den här dagen. Vi som skådar det, fastän det är så länge sedan. Och så titta i andra kapitlet i första Petrusbrevet. Där står det så här: våra synder bar han i sin egen kropp upp på träpålen för att vi skulle dö bort ifrån synden och leva för rättfärdigheten. Alltså när vi har upplevt denna väldiga nåd som gör att jag blir ett Guds barn, då får jag faktiskt kraft också att dö bort ifrån synden. Och då är det ju återigen så att det inte kommer an på min karaktär och min moral, mina perfekta gener som hjälper mig att vara den goda människa jag är. Utan det var därför att han gick upp till korset och bar i sin egen kropp våra synder. Därför kan vi leva för rättfärdigheten. Och hur kan det ske? Jo, genom den helige ande. Jag ska inte lämna er faderlösa, utan jag ska komma till er och bo hos er, så sa Jesus. Och så uttyder evangelisten Johannes det där märkvärdiga talet när han säger att detta talade Jesus om löftet om den helige ande som de lärjungarna skulle få. Det finns en kraft, kära du, att leva fri. Och så står det så här i det där sammanhanget också: dö bort ifrån synden och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår har ni blivit botade. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt tillbaka till era själars herde och vårdare. Lovad vare Gud. Så är det. Därför gick han till Golgata. Därför, de som såg honom den där dagen, de förbittrade, de triumferande, de sörjande, de såg inte detta. Men kära du ser det idag. Om du vill öppna ögonen och se, om du vill öppna ditt hjärta och ta emot, så kan du få uppleva det som du ser. Därför att detta är verklighet. Det är ingenting som skapas i det ögonblick som vi börjar tro. Det är ett faktum. Det påminner långfredagen om att Jesus dog. Vägen är öppen. Behöver aldrig göras om. Och om jag tror det eller inte, så är det dock ett faktum. Är inte det bra? Tänk om det vore så att vi måste skrapa ihop en massa tro för att det där skulle bli en verklighet. Det är ett objektivt faktum. Jesus dog. Öppnade vägen så att vi kan leva rättfärdigt, befriad från synden och uppleva hälsa genom hans sår. Vilken underbar välsignelse. Vi tror detta. Om vi fortsätter att läsa i första Petrus brev och går tillbaka till det tredje kapitlet. Där står det så här: att hans kropp dödades, men han gjordes levande i anden. Och så kunde han stiga ner och predika för andarna i deras fängelse. Alltså det där är verkligt märkvärdiga ord. Eller hur? Jag menar, vi går nu i stillhet under den här veckan, så gör stora delar av den kristna kyrkan. Och vi sörjer lite grann, för vi tänker på allt lidande som var. Och samtidigt har vi svårt att hålla glädjen i schack. Därför att vi vet att när till och med hans kropp tas ner och av kärleksfulla händer smörjs och läggs i den uttuggna graven dit ingen hade blivit lagd förut, så är det hans kropp. Men han gick levande ner i dödsriket. Så när vi nu går för att möta den stilla påsklördagen och tänker att graven är tom och i många kyrkor kläs altaret av, det finns inga symboler, därför att vi vill ju ändå minnas och tacka för att han gick lidandets väg. Men någonstans inom oss bubblar glädjen, för att då, när allt är som tystas där i Jerusalem, då frågetecknet i deras ansikten som hade sett honom har rätats ut. Därför att det var inte mer. Han är begravd och graven är förseglad. Bakom den tystnaden, bakom den stillheten, så sker det någonting märkvärdigt i dödsriket. Ser du det? Den igenbommade dörren som aldrig hade öppnats, öppnas igen, och en träder in. Inte slagen i bojor, utan fri, levande jord i anden går han ner och predikar frihet för de fångna. Och från det ögonblicket så strömmar någonting in i själva dödsriket av ljus. Och det heter faktiskt i texten att han förde liv och oförgänglighet fram i ljuset. För att han dog, inte tog det gudomliga, utan nedsteg, inte bara i ångestens tystnad och mörker, utan ner i dödsriket, så vann han en evig seger. Halleluja. Tror ni detta? Visst är det svårt att vara riktigt stillsam en sån här dag, när vi vet att vi samtidigt måste påminna oss om att det var någon som förlorade sina vapen. Lukas 11. Då Jesus vandrade omkring bland lärjungarna, då kan han inte riktigt hålla det för sig själv, utan i lite dunkla ord så förklarar han vad som kommer att ske. Det kallas för profetia. Kommer ni ihåg där i 11 kapitlet i Lukas evangelium, så blir ju Jesus anklagad när han befriar människor från demoner. Så säger man så här, att det är med demonernas furste som han verkar. Vad säger ni, säger Jesus? Kan det bli något gott av det? Men då har du ju kommit i strid med sig själv, den onde, om han driver ut onda. Nej, men tänk om det är med Guds finger som jag driver ut demonerna. Så säger han. Och så säger han, det är nämligen så här att en stark man kan bevaka sitt hus med vapen i hand och försvara sitt byte. Så gör en stark man. Ända till dess det kommer en som är, vad står det? En som är starkare. Han går in i den starke mannens hus, tar ifrån honom alla hans vapen, och så delar han ut bytet. Halleluja. Och det sker när det tystnar på korset. Han ger upp andan och överlämnar sig i Guds faderns händer. Då sker detta förunderliga som inte vi har sett, och därför har vi inga vittnen på det. Men den kristna kyrkan och vi alla som vill tro på Herren Jesus Kristus, vi bekänner att detta är en verklighet, därför att det står. För att befria oss, för att ge seger. Och så ett sista sånt här förklaring till varför han måste dö. Och det är ur Första Thessalonikerbrevet. Första Thessalonikerbrevet, Ska vi se om jag hittar åt det. Där har vi det. Första Thessalonikerbrevet är ju ett sånt där spännande litet brev i 5 kapitel som talar om tiden och tidens slut. Det vill säga när allting ska gå mot sin avslutning. Inte kaos, utan en återupprättelse av Guds rike. Då allt ska återställas till det som Gud hade tänkt. Och så talar han om hur det är vi som lever här i natten. Men ni som hör Herren till, ni sover inte därför att ni hör till Herren, hör till dagen. Vi ska vara nyktra och iföra oss trons och kärlekens rustning och av hoppet om frälsning som hjälm. Och så står det: Gud har inte bestämt oss till att bli offer för vreden, utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus, som har dött för oss, för att vi ska leva tillsammans med honom. Korset som vi betraktar idag, det ser vi som segerns symbol. De som stod där den där dagen kan inte se det. Deras ögon är oseende, förblindade. Men vi ser att han dog för att vi skulle leva i gemenskap med honom och för att vi ska räddas, för att vi ska leva tillsammans med honom, vare sig vi nu är vakna eller sover. Därför ska ni trösta och bygga upp varandra så som ni ju också gör. Tack och lov. Himlen, paradiset, gemenskapen med Gud i evigheten. Hörrni, det kommer an på möjligheten till det, kommer an på att han dog för oss, för att vi skulle leva tillsammans med honom. Ja, jag dras åt båda hållen, säger en av de bibliska gestalterna som har skrivit mycket i Nya testamentet, Paulus. Jag dras åt båda hållen. Jag vill vara kvar här också, för det är nyttigt för er. Men jag längtar för att få komma hem till Jesus. Så säger han. Komma hem. Hur ska det vara möjligt? Jo, därför att han dog. Vi som är gamla och var med förr i världen, vi kommer kanske ihåg några av oss i alla fall. Tyra Wallner. Gör ni det? Hennes man var en rätt känd konstnär, Ture Wallner. Har du en sån tavla ska du vara rädd om den. I synnerhet om det är djur på den, för då är den dyrbar. Men Tyra Wallner, hon var också en liten konstnär så. Hon levde mycket längre än gubben sin man, Ture. Jag hade begravningen. Åke Pettersson hade hennes bibel. Han var en god vän, fick den. Bläddrade i bibeln och så hittade han en liten lapp som hon hade skrivit på sin 90-årsdag. Tyra Wallner, hon levde på Ortersberg då. Och då stod det så här: Tyra Wallner, 90 år, går mot afton, men mitt liv är en morgongryning. Tänk så vackert. Går mot afton, men mitt liv är en morgongryning. Korset som vi betraktar idag, vi ser att det är tecken på den gryningen, på den nya dagen. Vill du vara med, glädjas över det, vet att det är möjligt genom Guds nåd. Han dog för att du ska komma hem. Så tackar jag dig, Herre, för att du inte valde bort lidandet, att du gick hela vägen och att du segrade. Och jag tackar dig här också för den lidandes väg som vi får veta att du gick, inte bara för din egen skull utan för vår skull, för att vi idag också ska kunna veta att du har gått före oss där frågorna hopar sig och där mörkret lägrar sig över oss. Och vi finns i den mörka dalen. Tack att det är sant att vi då vet att du har varit där vi ser dina spår och vi hör din röst. Och vi tackar dig för att du inte har lämnat oss faderlösa, utan sänt oss den heliga ande. Prisar dig i Jesu namn. Och vi ber här att korsets tecken skulle visa sig i den här stan, där så många bekänner dig och bär ditt namn. Herre, vi ber att det skulle bli en levande verklighet för var och en av oss, att korset är ett segertecken för oss personligt, för den här stan och för hela världen. Amen.